Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, kör.
Det är Corona Times fortfarande. Vi sitter här ett år senare och pandemin är pågående fortfarande. Och som gör att man till exempel måste spela in på distans. Men Emily, du är här nu och du är tillfrisknad.
Ja, det är jag.
Grattis till det.
Ja, tack så himla mycket. Jag håller tummarna för att jag har fått antikroppar. Men vad jag ska göra med de antikropparna ska jag snart få reda på. För det kanske inte är så privilegierat att ha det. Vi får se.
Vi ska nämligen prata om ett tema som har varit önskat ett par gånger av våra lyssnare. Mm. Nämligen dating, singelliv versus pandemi. Hur gör man? Och med oss i studion idag så har vi min vän Linnea. Hej!
Hej!
Du är alltså utbildad och jag vill inte säga fel, så du får säga det själv.
Ja, jag har läst infektionsepidemiologi och jobbar med smittskydd.
Precis, så du är vår smittskyddsexpert i studion idag och vi har ju bett våra lyssnare skicka in lite frågor.
Precis, men det här trodde man ju inte att man skulle sitta här ett år senare och fortfarande ha en pandemi i knät, eller vad säger ni?
Men vad trodde du, Linnea?
Ja, nej, alltså det var ju, jag vet inte vad vi trodde, men det var jättesvårt att förutspå hur det skulle gå. Så att nej, jag trodde nog inte heller det faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Mm. Nej, men du som är liksom utbildad inom det här och folk vet ju om det, du och jag umgås ju också i samma kompisgäng och jag vet att det är många som vänder sig till dig liksom. Alltså hur känns det? Är det som att vara en frisör där folk bara, hur tycker du jag ska ha min frisyr?
Ja, men det är lite som att folk vill försöka typ hitta kryphål och så här, det här då typ, och om jag gör så här, hur funkar det typ? Och jag kan ju egentligen inte, alltså jag kan ju bara säga det som är allmänt, typ allmänna restriktioner och alltså var rimlig och ja, tänk, var smart typ.
Precis. Men alltså det är ju så specifikt för att, tänker jag, det är en pandemi där vi får inte vara nära varandra. Och då blir ju längtan efter närhet ännu större, eller vad tror ni?
Ja, verkligen. Så det har man ju, alltså jag känner att vi i Sverige är lyckligt lottade när det kommer till att vi inte har en 100% i lockdown som man har i andra länder. Jag, eftersom jag precis kom ur karantänen, så jag vet inte, jag är så tacksam över att jag lever och bor här, för de där 10 dagarna i min lägenhet var ingenting jag önskar någon annan. Och då har folk ändå haft det värre än jag.
Man blir ju ett embryo, typ.
Nej men alltså jag hade en kompis som parallellt med att jag låg sjuk var på ett tystnadsretreat en vecka. Och jag kände, jag bara, det här, jag upplever samma sak. Det här är vad jag är med om.
Ofrivilligt.
Jag pratar med liksom mina katter. Eller jag har en jourkatt hemma just nu utöver min vanliga katt. Och så mitt fokus, mitt enda fokus har varit att, att avstyra diverse så här catfights som pågår.
Alltså riktiga catfights.
Alltså riktiga. Och jag är glad över att jag ändå har haft det att fokusera på. För att det är klart att det påverkar ens psykiska välmående att sitta inlåst.
Mm. Ja, verkligen.
Det är inga konstigheter. Men för att ta vid där lite, Linnea. Jag undrar då, jag sitter ju här och hoppas då att jag har fått antikroppar efter den här infektionen. Men vad innebär det egentligen att ha antikroppar? Är vi så mycket mer lyckligt lottade?
Alltså, det finns ju studier nu som visar på att man är immun om man har haft en genomgången infektion. Alltså att man har påvisad antikroppar då.
Mm. Är det färska studier eller?
Ja, alltså... Alla studier som görs på covid är ju färska.
Ja, såklart, man såklart. Men jag menar, man, nu tänker man säga ett år, ja, whatever.
Ja, nej, men det är, nu har jag inte något exakt datum liksom, men nej. Det är ganska nya studier. Men man vet ju fortfarande, alltså immunitet innebär ju liksom inte, det är ju inte så här 0% eller 100%. Och vi vet fortfarande inte hur immun man är, eller liksom hur det påverkar. Man kan kanske få covid igen. Mm. Så att det gäller ju fortfarande att vara försiktig och inte bara tänka att så här, nu har jag antikroppar, nu kan jag leva som vanligt igen. Mm. För det är också, det sänder ju ut en signal till folk som inte har det, som då kanske de tänker att okej, okay, ja, men då kan jag ju skita i restriktionerna, få covid och sen har jag antikroppar och sen är det över.
Mm. Vad är faran i det liksom?
Ja, då blir det ju en ökad smittspridning och flera människor kommer dö och sjukvården kommer bli jättehögt belastad. Och, ja, så att, det tycker jag är ganska oansvarigt faktiskt att bete sig så. Även om jag förstår, alltså det är klart att man vill hitta något sätt att liksom, förhålla sig till. Men...
Samtidigt så känns det ju ändå som att folk bär sina antikroppar med en pokal.
Men, tycker du att jag har gjort det?
Du har varit ganska stolt av dig.
Ja, det är absolut.
Men jag är snart där, jag med. Men framförallt att på Tinder, som är en app man laddade ner på nytt under karantänen. Nej, okej, den kanske har varit där. Jag uppdaterade den, loggade in när jag blev sängliggandes igen. Och där är ju någonting man bär med stolthet, att man har antikroppar. Det är ju någonting folk skriver i sina profiler, har antikroppar. Mm. Och vad de vill säga med det kan man ju bara gissa. Men jag tänker att när någon skriver något sånt så är det ju för att visa att mig är det inte farligt att träffa. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att det är ganska... Jag vet inte, jag känner att jag blir lite irriterad över det faktiskt. Mm. Och det känns lite, vad ska man säga, osolidariskt. Alltså jag känner att så här, ja men... eller kanske inte osolidariskt, men typ vad, alltså hur kan du göra den bedömningen själv? Alltså som en person med antikroppar som förmodligen då kanske inte är utbildad inom det här eller har stenkoll på hur det funkar. Alltså då tycker jag att det bara är dumt att säga så, för man vet inte. Och då har man inte heller kanske följt studier eller följt medierapporteringen kring det här. För det är ingenting som säger att har man antikroppar så är man 100% immun.
Mm. Nej.
Nej, det är, alltså... Och ganska oansvarigt skulle jag säga. Mm. Även om jag, alltså, jag vill heller liksom inte vara så töntig och bara nej, men man måste liksom
nej, men
följa restriktioner hela tiden. Men det, att skryta med det på det sättet, det tycker jag är fel.
Det är väl töntigare
det
i så
kanske
fall.
Är töntigare. Ja.
Mm. Men är det då farligt, lika farligt om jag... Och låt säga att jag får antikroppar och jag träffar en annan person med antikroppar. Då måste det ju. Men så här sitter ju folk, precis som jag.
Man sitter ju och pratar så här hela tiden.
Hela tiden, men då är det en mindre riskfyllt, eller?
Men det är det jag menar med att man försöker hitta kryphål hela tiden. Och att man så här, okej, men då måste det ju vara så här. Och då måste det ju... Och det är liksom, alltså det tråkiga är ju att det finns inte några kryphål. Alltså det finns inga sådana omvägar som man kan göra. Utan tyvärr så måste man fortfarande följa restriktionerna oavsett. Mm. Även om man har antikroppar eller inte. Och även om du träffar någon som har antikroppar. Mm. Men sen är det klart att som jag sa tidigare, det visar ju att man har en viss immunitet. Så att ja, det är klart att risken är ju lägre att man ska få det igen. Mm.
Men man kanske ska tänka så här ändå att liksom, det här viruset är så pass nytt så att det finns inga garantier, är det det du menar?
Exakt.
Liksom? Ja. För det är också någonting som tas upp väldigt ofta, att även om man har antikroppar kan man fortfarande bära på viruset? Det är en vanlig fråga också.
Ja, man kan, alltså då är det ju att man har fått covid igen. Då bär man ju på det. Mm. Och det kan ju vara så att man får mindre symptom om man har haft en genomgången infektion och sen får det igen, att man inte får en lika kraftig infektion.
Okay.
Så det finns ju en risk för det.
Mm. Men inte så att så här, jag har antikroppar, jag blir inte smittad, men jag har träffat någon som har corona men inte vet om det. Nu blir det snårigt här. Men så kommer det såna baciller på mig som jag kan föra vidare utan att jag själv blir smittad. Det är inte så det funkar.
Nej, nej, precis. Du måste liksom ha infektionen för att kunna...
Nej, ja just det.
Vad vi vet nu. Alltså det är ju liksom också lite som att man vet inte 100% än. Så det, jag kan inte säga liksom exakt hur det funkar, för det är ingen som vet. Men
det finns däremot väldigt många lekmannaexperter där.
Ja, lite. Precis. Vad tror du om den här matematiska uträkningen? Till exempel ifall en person... Gud, nu börjar jag igen. Åh, snälla, kryballen! om en person har antikroppar och den andra har tagit sin första dos. Vad tycker du om det?
Vaccin.
Mm. Mm.
alltså, förlåt, det här är verkligen.
Alltså du ska inte bestämma så, men vad är din liksom professionella riskanalys?
Alltså om man då typ så här kan skita i restriktionerna.
Nej, nej, men eller om man kan jag ligga med en person som har tagit sin första spruta?
Alltså man har ju inte ett 100% skydd då, så att ja, jag vet.
Sprutor?
Alltså det är ju jättesvårt att svara på. Det är det. Så jag vet inte om jag kan ge något bra svar på det faktiskt.
Nej.
Men det är också ett svar. För att nu går jag bara igenom saker som jag hör andra prata om. Och också vad vi har fått för frågor. Att det är just det här. Man letar hela tiden. Så här, finns det en ekvation som gör det här möjligt ändå?
Varför tror ni att folk gör det? Kanske en dum fråga, men ändå.
Ja, men dels är man ju less såklart på det här som alla är. Men jag, alltså just den här längtan efter närhet, intimitet blir ju, som du sa i början här Matilda, alltså den blir bara ännu starkare. Och det är ingenting vi kan, ja det är klart vi kan förtränga det. Mm. Förtränga den önskan. Det är behovet, men det är så grundläggande i alla oss. Så att...
Det finns nog en tidsgräns för det.
Ja, den verkligen.
Förträngandet också. Men Emelie, du har snackat med mig tidigare lite om att du har sett sommaren framför dig och liksom lite precis. Vad du tänker kring det. Vad vill du utveckla?
Ja, exakt. Jag skrev en text om det där i Göteborgsposten för ett tag sedan. Där jag, likt många andra, filosoferar lite kring... Så här, okej, vad kommer hända när de här restriktionerna släpps, när de upphävs helt och hållet? Att jag ser ju framför mig något slags obehagligt kosläpp. Där folk bara slänger sig ut på, ja men jag vet inte, åt alla möjliga håll på krogen. Med serveringstillstånd.
Det blir en gonorré-epidemi.
Nej men exakt.
exakt det var, som kommer ta kol på.
Det var faktiskt min följdfråga. Jag har skrivit ner det här. Kommer det här bli en, då kommer det bli en ställe, en så här klamydia-explosion.
Ja för sånt där har du ju också koll på, eller hur?
Ja, alltså jag är ju egentligen alltså, expert på just HIV. Och STI. Ja, så att
men det här året har du fått bli expert på corona också.
Ja, alltså om man har liksom den här bakgrunden som jag har så är det ju som att man har ändå behövt liksom.
Precis.
Kunna det här. Men vad tänker du, vad ser du framför dig? Jag hörde igår att Storbritannien beräknar att så här, alla restriktioner hävs vid midsommar. Om det fortsätter i den här takten, alltså med vaccinationer och att smittspridningen går ner. Just vad ser du framför dig för olika scenarion?
Jag har svårt att se att alla restriktioner kommer hävas så fort. Det känns inte så troligt. Men förhoppningsvis så kommer det ju liksom kunna lättas upp om vi ser att fallen går ner. att det inte är lika många IVA-inläggningar, att dödligheten går ner och fler blir vaccinerade, så det är klart att då kommer det ju lättas upp. Och sen förmodligen kommer det väl gå ner under sommaren också, som det gjorde
förra året.
Ja, precis. Ja.
Men betyder det att faran är över?
Nej, alltså det här är ju, covid kommer ju liksom alltid finnas på något sätt. Det kommer ju inte bara försvinna.
Det här får stanna nu.
Ja, tyvärr är det ju så.
Vad innebär det för oss?
Men vi kommer behöva förhålla oss till det, men sen kommer man ju också kunna vaccinera. Förhoppningsvis då så kommer ju vi vaccinera alla riskgrupper och alla, ja, alla som vill ta vaccin ska ju göra det. Eller, ja. Eller man ska väl göra det oavsett om man vill eller inte, tänkte jag.
Det där är ju en het potatis.
Ja, det är verkligen. Och det är en snälla. Annan
men på något sätt, det är ju också... Alltså, ser du en stor risk med att många inte kommer vaccinera sig? Eller liksom... Tror du att de flesta kommer göra det?
Ja, alltså jag tror det. För jag tror att det kommer vara, alltså nu spekulerar jag ju bara, men låt säga att det är så här, ja men man får börja resa igen om man är vaccinerad. Mm. Man får göra det här om man är vaccinerad. Vissa länder kommer ha krav på att man har liksom intyg på det. Och då tror jag att folk är liksom så här, ah, så jävla noga var det nog inte med de här eventuella följdsjukdomarna som eventuellt kanske finns. Alltså du vet.
Ja, men nu är ju inte du liksom vaccinationskreatör. Nej. Men liksom, hur är oron befogad över vaccinet?
Nej, alltså man ska ju, eller liksom det har ju gjorts studier på det här vaccinet. Och man skulle ju aldrig liksom tillåta det eller släppa det, eller vad man ska säga, om det hade varit farligt. Så att det är klart att så här, oro kan ju finnas med tanke på det som hände med vaccin för svininfluensan. Men nej, jag tycker inte att man ska vara orolig. Alltså jag menar, folk stoppar i sig det ena och det andra.
Ja.
Utan att tänka.
Det där alltså, är också, jag har några bekanta, utan att nämna namn, som gärna stoppar i sig det ena och det andra. Som man absolut inte har någon aning om vart det kommer ifrån, vad det består av och så vidare. Nej. Men sen är de ändå så här tveksamma och bara, jag vet inte om jag ska ta vaccin. Jag har inte bestämt mig.
Ja.
Men det är också så här, man måste väl också förstå att så här, om man inte är expert på det själv, och jag är inte heller det, jag kan liksom... Jag är inte kunnig inom vaccin.
Nej, men du kan ju lite
mer. Men det är också som att man bara, okej, men jag också litar ju på vetenskapen. Alltså jag tror inte att så här, om det är någon som har pluggat liksom 15 år som har doktorerat inom ditten och datten som säger att så här, ja, men vi ska ta det här vaccinet. Ja, då kommer jag göra det. Då kommer jag liksom lita på den.
Men vi lever i en så orolig tid. Nu är det här bara en allmän fråga till er båda. Liksom, att så här, det känns som att förtroendet för just vetenskapen den danar allt mer liksom, i dessa tider. Varför tror ni det är så?
Ja, alltså jag tänker att det är väl någonting som har pågått nu under ganska många års tid och som man säkert kan koppla ihop med det här fake news förklaringsmodellen och att de här alternativa sanningarna ju, blir ju fler och fler, de är lättare att sprida och i slutändan handlar väl mycket av det här om så här, att man tänker att det här säger någonting om en själv, att det blir en del av ens identitetsbildning att så här, ja men jag tror på 5G strålning, alltså så här, att det handlar om att tillhöra en grupp mer än att
ha kontroll, exakt, tänker jag.
Ja, precis. Eller? Ja, säkert, eller utveckla.
Nej, men jag tänker att vi lever nu i tider där liksom allting är så osäkert. Det är väldigt obehagligt med en pandemi till exempel. Man har ingen kontroll. Man förstår att man får inte bestämma över sitt egna liv. Och jag tror att människor då i en sån situation blir väldigt desperata. Alltså inte alla, men vissa liksom. Verkligen så här, en viss grupp människor har ett väldigt stort kontrollbehov och att själv liksom att känna den här nästan makten av att liksom så här, jag vet sanningen, jag vet hur det egentligen ligger till. Det är ett slags kontrollbehov, tror jag. Eller vad tror du, Linnea?
Ja, men och typ alltså, internet har väl gjort jättemycket. Man bara, jag menar att folk bara, men jag har gjort, I did my research typ. Och man bara, okej, men alltså vilka sidor har du varit inne på? Och vad, alltså det finns så extremt mycket information. Och Och jag tror att man också har typ glömt bort lite att man måste vara källkritisk.
Ja, men det är som, jag kan känna igen mig i de här personerna på ett sätt, i och med att jag har ju lite hypokondriska tendenser. Så att jag kan ju också sjukdomsgoogla väldigt mycket, och det är ju ett sätt för mig att försöka ta kontroll. Men jag är ju också samtidigt medveten om att det är ett kaninhål där jag tappar kontrollen helt. Liksom. Men jag tror att vissa har inte riktigt den insikten. Kanske.
Nej.
Att när man har hamnat på familjeliv, då är det bara att vända i dörren och gå.
Tack och hej! Det är bra så.
Ja. Men på tal om vaccin och så hörde jag på radion idag att Israel har ju haft en väldigt framfart med vaccinet, eller hur?
Ja, jo, det har jag också hört. Men jag är inte superinsatt i det.
Nej, men, och inte jag heller, men vad jag förstått så ska de då införa något slags grönt pass för alla som har vaccinerat sig. Så att man kan visa upp då att så här, jag kan gå på den här, det här eventet, på den här restaurangen, vara på det här hotellet eller vad det nu kan vara, klubben. Vad tror ni om en sån grej? Är det... Tror du vi skulle kunna...
Jag vet inte, det låter inte riktigt som... Det låter inte så svenskt att göra så.
Nej, precis.
Jag. Alltså, det känns som att det är lite så här är vi mer, alla ska med. Alltså, det känns så konstigt att så här, hur skulle det funka rent så här lagmässigt att typ så här neka folk att gå in någonstans för att de inte har ett vaccin. Alltså jag vet inte om det skulle funka här i Sverige.
Varför inte, tänker du då? Att,
Men jag tänker att vi har ju lagar som, alltså, som ändå skiljer sig från Israel, tänker jag. Alltså jag tänker att...
Ja, det kanske, men jag tyckte det var intressant.
Nej, men jag hade du varit hade du stöttat den typen av...
Nej, jag tror att det frambringar en ännu större oro faktiskt, och det här är ju så här kontrollbehovet som jag pratar om, kan ju bli att folk som inte har det där passet går ännu mer bananas och bara, det är en konspiration för att styra oss eller vad fan det nu kan hamna i.
Jag läste en annan sak där det var alltså ett uttalande kring, där man gjorde en jämförelse mellan i SHL, alltså svenska hockeyligan.
Jag bara, vad är det?
SHL, Swedish.
Nu får du bli sportkommentator istället.
Swedish Hockey League tror jag det står för. Och där man kan se att de manliga delen av SHL, där har det varit mycket större smittspridning, att det är fler som har blivit smittade, man har behövt skjuta upp massvis med matcher, medan om man jämför med kvinnorna som spelar i SHL, där är det mycket mycket lägre, det är inte alls, man har kunnat genomföra de här matcherna. Är det kvittot på att vi kvinnor är bättre med hygienfrågorna?
Ja.
Ja?
Yes!
Vi får det förklätt.
Men är inte det också bara att kvinnor är liksom visar mer solidaritet, empati, alltså.
Ja, men alltså en icke-vetenskaplig studie som gjordes på Instagram var ju då, han har ett humorkonto, Torbjörn Averås-Skorup. Han gjorde innan corona bara var inne på killtoaletten och såg hur många killar som faktiskt tvättade händerna efter sitt toabesök, och det var inte många.
Nej. Alltså.
Så den tesen stämmer nog.
Men det är ju sjukt att inte ens en pandemi får dem att liksom...
Nej, jag vet
men
inte.
Men gud, de är så smutsiga.
Det men det är väl att de också är mer liksom vana vid att sätta sina egna behov först, tänker jag, och inte tar hänsyn till andra på samma sätt som kvinnor oftast gör.
Också att det finns, tänker jag, att man kan lägga in något så här machoperspektiv i att så här, det där händer inte mig och jag bryr mig inte. Och
ja, liksom eller den också attityden. Lite som den där gruppen du pratade om, Linnea, som var så här, ja men jag kan väl bara få corona, det klarar väl jag, och sen är det gjort. Typ att män kanske har en större tendens att tänka så, vad vet jag.
Ja, alltså jag vet män som har varit sjuka som ändå gått och handlat under liksom sin smitta, och det är liksom bara, nej men vadå, jag hade ju mask. Man bara,
precis. Orkar faktiskt. Hur är det ens nu med maskerna egentligen? För det har ju också varit liksom under året så här, först var det liksom att när man skyddar bara andra och inte sig själv. Men hur är det egentligen? Har man kommit fram till någonting?
Ja, nej, alltså det finns väl inte, vad jag vet, några jättebra, eller några studier som tyder på att det skulle vara jätteeffektivt att ha mask liksom i samhället. Det som är mest effektivt är ju att hålla avstånd. Och problemet med om man använder eller mask, munskydd heter det ju. Då kanske man också blir lite mer så här, ah, nej, men nu har jag munskydd på, så då är det ju inte så farligt om vi står nära i tunnelbanan. Mm. Eller, ah. Så att ja, det är ju verkligen en het fråga också, munskyddsfrågan.
Mm. Alltså det är väl bra att ha, men det är inte ett 100% skydd mot någonting.
Nej, det är det ju verkligen inte. Nej. Men nu i alla fall i Region Stockholm så säger ju, så ska man ju bära munskydd när man alltså åker kommunalt och så. Och då tänker jag att så här, ja, men då får man göra det. Alltså då får man bara, då får man liksom, jag vet inte, för mig handlar det också mycket om att så här, visa solidaritet mot de som jobbar inom sjukvården, de som är riskgrupp, visa att, så här, att man bryr sig, att det är liksom, det här är något som man ska ta på allvar.
Men det är väldigt många som, nu har inte jag åkt jättemycket kollektivtrafik, men
jag har aldrig åkt så mycket Bolt som ni.
Nej, men just att nej, folk har inte på sig munskydd. Alltså inte heller efter den här senaste rekommendationen om att vad fan dra på dig det hela. Alltså,
Ska vi vara tacksamma i Sverige, tycker du Linné, att vi inte har såna lagar liksom, på det sättet, utan mer rekommendationer?
Ja, det tycker jag väl ändå, eller?
Ja, alltså, det här är också så svenskt att ha rekommendationer. För att
ja, men liksom jag vet liksom, jag har tänkt
tillit jättemycket till folket.
Ja, precis. Det är fint på något sätt. Men jag funderar på egentligen vad som är mest verksamt. För jag menar, vi pratar ju väldigt mycket här nu om att folk har ingen respekt och folk skiter i restriktionerna. Och liksom, men skulle det funka bättre med rena lagar att man fick böta?
Alltså, man har ju sett att i länder där de har haft alltså, rena lockdowns, så de har ju haft ungefär lika stor smittspridning som vi har haft i Sverige. Så att han har ju inte kunnat se liksom, att så här, det verkligen funkar.
Nej.
Och sen kan ju jag tycka att det är en ganska kortsiktig lösning på problemet. För att som sagt, alltså, det kommer ju, covid kommer ju liksom vara kvar.
Mm.
Och vi måste kunna förhålla oss till det på ett rimligt sätt.
Jag blir så rädd när du säger det där, covid kommer vara kvar. Men, och när sen när typ merparten är vaccinerade, är det liksom mutationer och så du tänker på? Eller på vilket sätt kommer
det
vara kvar?
Ja, liksom? Det är jättesvårt att säga, men alltså, det kommer ju inte bara försvinna. Alltså, jag menar att så här, det kommer ju alltså, absolut gå ner, och det kommer inte vara en jättestor smittspridning i framtiden. Och så. Men det kommer ju finnas kvar och alltså, under en kanske längre tid i alla fall.
Mm. Den här mutationen som man har pratat om i England och så, hur stor fara är det för den att den sprids nu?
Ja, alltså, nu ser vi ju att den börjar ta fart i Sverige. Och så det är ju någonting som man bör ha i åtanke, att den verkar vara mer smittsam också.
Hur mycket vet vi om den?
Inte jättemycket, men vi vet ju, alltså man forskar ju på det, och vi vet att den är mer smittsam, men inte, den är inte mer farlig. Liksom.
Nej, alltså är det samma, om vi då som har haft covid nu och antagligen inte den här mutationen.
Jag har säkert haft den, tror jag inte det.
Jag har ingen aning, men jag hade ju i november, så då tänker jag att det inte var den mutationen.
Jag tror att den har funnits, alltså, ett tag. Bara det att vi har ju liksom inte testat.
Nej, just det.
Så att vi vet ju inte hur länge den har funnits här.
Men antikroppar hjälper mot den mutationen också, eller?
Ja, det tror jag att de gör. Alltså, ja.
Man tror
man
det.
Har ju i alla fall sett att, det, att vaccinet liksom biter på.
Ja, det är skönt
de, det är i alla fall den mutationen.
Vi ska prata om lyssnarfrågorna givetvis också, men jag har en sista grej också som jag så här funderar på. Så nu har det ju kommit sådana rön också om någon slags neandertalargen som då vissa besitter och då ska göra en mer eller mindre mottaglig mot viruset. Och då, jag har en vän till exempel som är helt övertygad om att hon har den, och för att hon har inte blivit smittad än, vad hon vet. Hur rimligt är det här?
Liksom? Alltså jag vet inte. Jag har också bara sett det där som en
liksom, det är väl också ett kryphål då?
Verkligen,
jag är säkert.
Verkligen kryphål. Alltså, neandertalargen. Alltså, nej men, finns det ens?
Ja, men det var ju någon forskning. Och
det
liksom
var någon forskning, apropå så här källkritik. Man bara,
ja, det stod i Aftonbladet.
Exakt.
Exakt.
Alltså jag kan utan att ta upp min telefon här med frågorna säga att den vanligaste frågan är ju givetvis, kan man dejta överhuvudtaget nu?
Mm. Ja, och det kan man ju. Man kan ju träffas utomhus. Alltså man kan ju också prata i telefon eller typ, ja, skypa tänkte jag säga, men jag känner mig så jävla gammal.
Men jag säger också det.
Hur gör ungdomarna nu för tiden? Jag vet inte.
Nej, men absolut. Men,
ja, det här... men man ska ju helst inte träffas, eller träffa nya människor inomhus och ha nära kontakt. Så är det ju tyvärr.
Så egentligen inte dejta någon ny främmande person på stage liksom, eller en bar innan klockan 8. Det ska man helst inte göra, eller?
Nej,
nej,
det ska man ju inte. Man ska ju inte träffa folk liksom, utanför sin krets.
Men det här med att träffas utomhus, förklara varför det är bättre.
Ja, alltså det blir ju liksom, det är ju lättare att hålla avstånd till exempel om man är utomhus.
Mm.
Och det är ju droppsmitta och den är ju liksom, det blir ju, vad ska man säga, mer, mindre utrymme för den att liksom.
Ja, och, ja.
Ja.
Liksom...
Inomhus så, ja, så smittar det ju liksom mer då. Det
stannar liksom mer,
ja,
mellan.
Precis.
Ja, precis. Men en utomhusdejt kanske så småningom. Ja,
och det är också som att så här, jag fattar ju att det låter... Alltså, man vill ju bara gå på en mysig bar och bli lite full.
Ja.
När man tittar. Alltså det är det man vill göra. Mm.
Det vill man ju oavsett.
Man vill sitta på en parkbänk i liksom snålblåsten och regn. Men ja...
Du kan inte svara på det här, men du får ponera. Alltså jag funderar ju såklart ganska mycket på det. När kommer den här klockan 8-regeln att försvinna? Vad kan vi liksom tänka kring det?
Det är, alltså jag tänker att man kan tänka att när vi ser att fallen börjar gå ner.
Ja.
Alltså det är ju så. Men nu har vi ju tyvärr... man pratar om liksom en tredje våg.
Mm.
Och att fallen går ju upp.
Fan.
Nu. Och förmodligen kanske då på grund av den här brittiska mutationen. Mm. Så att nej, det går ju inte att säga när liksom. Men det kommer ju inte vara så för evigt.
Nej, det är skönt.
Håll i, håll ut.
Ja, men exakt. Nej, men alltså, det handlar väl då egentligen som du säger här hela tiden att om vi vill ta en öl efter klockan 10 på kvällen ute så gäller det för oss att skärpa oss.
Exakt, så kan alla bara göra det.
Ja.
Säger jag som precis
blick. Jag är inte Guds bästa barn, ska jag säga det. Jag är en sån där skrytig antikroppsperson, men jag hör dig Linnea och jag tar det till mig. Nu ska vi se här. Det är en som undrar så här, är det farligare att ligga med en stycken främling än att gå till jobbet om man jobbar i butik?
Ja, alltså man är ju väldigt mycket närmare om man ligger än
ja.
Vad man är med dem i butiken, förhoppningsvis.
Ja.
Så att det skulle jag nog kanske säga, faktiskt.
Mm.
Om man då tänker på att hålla avstånd och sådär i butiken och följer liksom de allmänna rekommendationerna. Så
det är inte liksom som att man säger, ah, men jag jobbar ändå i butik, jag träffar folk hela tiden, skitsamma. Kan bara knulla
nej,
någon här.
Nej, för det är ju liksom vid nära kontakt som det smittar som allra mest.
Ja. Det här har vi också redan lite gått igenom. Kan man träffa en dejt över ett glas på ett hyfsat tomt ställe om man håller avstånd och så vidare?
Ja, alltså man ska ju helst inte göra det.
Nej.
Man ska, alltså...
Det är så tråkig situation för dig här.
Det är så jävla tråkigt.
Sitt.
Alltså, ja. För att det handlar ju om att man inte ska träffa folk inomhus som inte är i ens närmaste krets. Alltså de som man träffar regelbundet.
Men hur ska man, alltså som singel överhuvudtaget, jag träffar ju för sig mest bara mina närmsta vänner ju såklart. Liksom. Så man väljer ju några stycken, men det är ju deprimerande också.
Tack.
Det är ju verkligen det. Lillo säger som har relationer.
Ja, alltså jag kan också ibland kan jag känna så när jag pratar med folk som är vissa som är väldigt rabiata med sådär med restriktioner och som tjejer och folk som ja, går ut och tar en öl och hej och hå. När det är personer som själva är i en relation, då känner jag så här, vet du vad, du har allt det du behöver, så det är klart för dig att sitta och säga att alla vi andra ska liksom hålla oss från det ena och det andra. Men som vi har varit lite inne på, att så här, alltså den här lusten man har, eller längtan efter närhet och intimitet, den är ju vad den är. Den kommer fortsätta. Alltså det behovet finns ju.
Men egentligen det som vi kommer fram till här nu angående dejtande är att om man ska göra det, då ska man helst ses utomhus, ha långt avstånd från varandra och ha munskydd på sig.
Nej, munskydd behöver man ju inte ha om man är utomhus. Det tycker jag inte.
Nej, okej.
Okay. men jag tycker också typ att man ska alltså, väga sin psykiska hälsa mot de här restriktionerna. Och om man känner att så här, alltså man verkligen blir deprimerad och går in i en depression och liksom känner så att allt känns meningslöst, alltså då är ju det bättre att träffa någon än att känna så, såklart. Så att, det är liksom inte svart eller vitt, tycker jag.
Nej. Den här frågan är så, jag undrar verkligen om det här är ett skämt, alltså. Men jag vill heller inte kinkshama folk.
Nej, vad är det nu då?
Hade sex med en kille som hade corona. Själv hade jag gasmask på. Stor risken att jag smittat. Alltså snälla,
det där smittar via kroppsvätskor.
Ja, precis.
Om vi nu tar den här frågan på allvar liksom, så.
Man har ju också sett att det finns liksom virus i sperma. Så att, och det vet vi liksom inte så mycket om än, men det skulle kunna smitta så.
Är det sant? Det har jag ingen aning om.
Ja, okej, men även i sekretet då?
Ja, precis.
Men okej, så det vet man om det påverkar spermakvaliteten eller något? Jag bara undrar på de här barnen som kommer till nu. Det är så himla, det är så himla baby.
Coronabarnen.
Ja. De nya neandertalarna.
Exakt. Exakt. Vad bär de på? Ja. Nej, men man kanske inte har koll på.
Nej, alltså det tror
det
jag inte.
Det borde du väl inte göra det.
Men det är jävligt intressant att det liksom finns i sperman också. Det här har jag faktiskt ingen aning om.
Mm. En annan sak som jag tänker på apropå det. Det har ju fötts två barn i Sverige där man har konstaterat att barnet har blivit smittad redan i magen. Är det vanligt när man har en infektion att barnet får det?
Det tror jag, det beror nog lite på vilken typ av infektion det är. Alltså, ja, vissa virus smittar ju på det sättet, eller infektioner, och andra inte.
Oj, det här är inte smittsäkert, jag tänkte ta en snus precis från Matilda, men jag ångade mig.
Ja, men vi har ju antikroppar!
Kan du lägga ut en snus som jag kan få ta?
Ja, först petar jag mig i munnen och tar en egen snus, sen lägger jag ut en snus. Jag skäms förlåt att inför jag det här nu, Linnea.
Barn
som smittas i magen. Ja.
Precis, infektioner. Är det alltid så att ett barn får den infektionen som mamman bär på?
Det är inte alltid så, men det är alltså vissa sjukdomar är det ju så, alltså att man smittar barnet, men liksom inte allt, det är ingenting är ju liksom 0 eller 100%, utan det är ju
vet man om de här bebisarna får antikroppar då?
Jag vet faktiskt inte det.
Intressant tanke.
Tänk om bara, man får ett barn. Man bara, du kan träffa mitt barn. Hon har antikroppar.
Precis. Ett jävla kingbarn. Alltså,
vad är det?
Föddes med antikroppar.
Kingbarn. En ny generation. Citat, umgås med dem du bor med, säger landet med flest singelhushåll i världen. Hur går det ihop?
Ja, alltså det är ju också inte, alltså, det liksom, man har ju sagt att om man är singel och eller bor ensam, då kan man ju välja ut några personer som man umgås med. Så att hur det går ihop, jag vet inte, men man kan ju fortfarande umgås med några liksom.
Ja, precis. Och det gör ju både du och jag, Emily.
Ja, det fungerade ganska bra fram tills för bara några veckor sedan. När jag själv blev smittad. Men, men jag har en fundering. Vi var lite inne på det tidigare när vi pratade om män som inte tvättar händerna. Jag fick in en fråga som jag sedan har en följdfråga på. Men själva frågan är ställd så. Är det så att män drabbas hårdare än kvinnor av smittan?
Du menar det som en man cold?
Jag vet faktiskt inte vad personen... men jag antar att det är någonstans där. Man har ju sett i alla fall när det kommer till dödlighet bland äldre män så är ju det vanligare väl.
Precis, det är lite fler män som dör. Och jag tror lite fler män som hamnar på IVA faktiskt.
Mm. Just det.
Men det är svårt att säga om det liksom har med typ ens gener att göra. Det tror jag inte, utan jag tror att det handlar mer om hur man lever. Om man har högt blodtryck, vilket då är man ju i riskgrupp om man har liksom övervikt och så. Jag tror att det spelar in mer än att man är just man. Mm.
Ja, och vad är det mer som avgör hur sjuk man blir och vilka symptom man får? För att när jag blev smittad nu så var det var några andra på mitt frilanskontor där jag sitter som också blev drabbade. Och ingen av oss är i riskgrupp, men vi fick väldigt olika symptom. Vad är det som avgör?
Det vet man inte. Eller det går inte att svara på, tror jag. Det är ju, men om man har någon av de här, liksom, om man har någon underliggande sjukdom eller är i riskgrupp, alltså, då får man ju, eller då kan man få en svårare infektion eller svårare sjukdom. Liksom. Mm. Men vad det är som gör att vissa tappar smak och lukt och vissa inte gör det, och så här, det går nog inte att svara på.
Alltså jag tappar i smak och lukt, och jag, i panik hörde jag mig till dig, såklart. Men i den så hade jag också faktiskt vissa så här, ur singelperspektiv tankar också. Rädslan när det var borta helt, alltså nu är det tillbaka fast förvrängt på vissa sätt till exempel. Det är ganska vanligt tydligen. Kaffe, rödvin smakar skit liksom. Så. Mm. I can deal with that, men då hade jag en jättestor rädsla att liksom det aldrig skulle komma tillbaka, för så har det varit för vissa. Man vet så lite om det här också, det har bara gått ett år, men vissa, det finns ju vissa som har gått omkring utan, med anosmi som det kallas då, i ett års tid och kämpa jättemycket med det. Så man var ju, i min hypokondriska anda var jag jätterädd för det. Men där hade jag också tankar som att tänka att aldrig mer få liksom känna doften av den man är kär i.
Ja, och vet vad jag tänkte som en förlängning på det?
Nej.
Kan man ens bli kär om man inte känner någon
sån? Intressant. Ja, för det har ju jättemycket med det att göra.
Ja, jag såg faktiskt en dokumentär under min karantän som handlade om vad det är som gör att vi blir kär i en person. Och där man pratade om det här med dofter och lukter och så här hur det, om man ser det ur ett evolutionärt perspektiv, så har ju det att göra med, alltså om man tittar på män och kvinnor till exempel, att så här, att det handlar om att vi inte ska ha för lika genuppsättningar, eller vad man säger. Så att de personer som vi tycker luktar gott, det är för att vi är så olika i vår...
Men det blir för oss flator då?
Vad sa du?
Eller vad handlar det om, män och kvinnor? Eller,
nej, alltså de pratade, jag antar att det är lite samma där. Alltså att så här, nu ska inte du föröka dig med en kvinna. Alltså du har inte det här problemet, tack och lov. Men jag tänkte på just det här med, om man, kan man då bli kär, öppen fråga, om man inte känner den doften av en, för man blir ju berusad.
Precis.
När man är förälskad.
Det var det jag var jätterädd för. Och sen kan jag också väldigt mycket tycka om den jag är kär i, svettdoft. Mm. Och för mig nu så, så luktar alltså svett rutten lök. Så det...
Ja. Okej.
Det är väldigt spes.
Hur länge var det försvunnit för dig då?
Nej, men alltså helt bortblåst var det i typ 2 veckor. Sen fick jag tillbaka det, vad jag trodde 100% i liksom 2 månader någonting. Men efter 2 månader efter tillfrisknandet så kom det, alltså för en månad sedan nu, någonting som kallas för parosmi. Vilket gör att vissa, ofta starka dofter, blir en påhittad doft som min hjärna hittar på.
Så intressant. Alltså det här, det känns som att det här kan du mycket bättre.
Är det sant? Alltså, eftersom jag har googlat så mycket, jag vill ta kontroll.
Precis.
Jag är ju också med, det här är så pinsamt. Jag är ju med en grupp på Facebook.
Den där.
För alla som har parosmi efter corona. Och det är en så deppig grupp. Men jag kan inte sluta vara med i den. Alltså. Men det... jag har ändå hopp om att det kommer, för vissa i den här gruppen rapporterar om att nu har det börjat försvinna för mig, men att det tar alltså typ 6-7 månader för vissa. Mm. Så jag håller i bara.
Och där kan man ju också se i de studier som finns, så här, även sen tidigare, alltså hur det påverkar ens psykiska välmående. Att man blir, alltså att risken är större att man till exempel blir deprimerad av att inte känna smak och lukt.
Ja gud, det är ju jätteviktiga sinnen liksom. Alltså,
Men verkligen, och särskilt när det kommer till dejting och förälskelse, tänker jag.
Ja.
Men jag tänker på Linnea, alltså en fråga av lite mer privat karaktär, men du har inte haft corona va?
Nej.
Nej. Känner du en press i med liksom alltså att du ska leva som du lär?
Mycket? Ja, det gör jag ju. Såklart. Alltså det blir ju så. Men jag känner också att typ om jag inte följer rekommendationerna, då är det också som att så här, då säger man ju i princip att så här, men skit i det, det behövs inte. Typ. Men så tycker jag att man ska det också. Alltså,
ja, hur hade det varit om du inte hade liksom jobbat med sånt här?
Men alltså, det är ju svårt att säga, men förmodligen, eller jag hoppas att jag hade följt rekommendationerna och typ varit en rimlig person ändå.
Alltså, hur kommer det sig att du blev liksom intresserad av sånt här överhuvudtaget? Varför ville du plugga det här?
Ja, men det, jag vet inte, det är ju spännande alltså. Jag hade också, jag jobbade liksom på, liksom med bistånd förut. Och jobbade med sexuell hälsa och HIV och alltid varit liksom intresserad av de områdena. Och det är ju liksom, sjukdomar påverkar ju en sexuella hälsa och inte bara en sexuella hälsa, men liksom det var det jag hade som fokus. Men kom också på sen att jag absolut inte ville jobba med bistånd, för att det är, ja, man kan ju tycka vad man vill om det, men jag tyckte det var problematiskt.
För att, på vilket sätt?
Ja, men det kändes väldigt så postkolonialt till varför jag ens ville göra det från början. Att jag hade någon form av så här rädda världen komplex. Alltså lite så här white man's burden typ. Att man bara, nu ska vi, jag vet inte. Det var väl dels det, men samtidigt så jobbade jag i ett fattigt land i Afrika och gjorde det i ett år ungefär. Och jag kände bara att så här, det här var inte rätt sätt att... Jag vet inte, att försöka hjälpa till. Alltså vadå hjälpa till? Det var ju bara jag som blev hjälpt av det, typ, kändes det som.
Alltså hur jobbar man då?
Alltså... men jag, alltså, jag vet inte. Alltså det är klart att så här, jag hoppas att det var till någon nytta, det jag gjorde. Men jag tycker det är svårt. Alltså, hur mäter man det? Hur följer man upp det? Hur,
det långsiktiga.
Att jag ska komma som en rik vit person med pengar och säga nu ska ni lära er om HIV hörni. Jag tycker att det känns problematiskt. Men då i alla fall så tänkte jag, hur kan jag jobba med det här fast kanske inte jobba med bistånd? Och då blev det infektionsepidemiologi.
Hej, jag har blivit singel efter 5 års seriös relation. Vi bodde tillsammans i 4 år och ägde lägenhet tillsammans etc. Vi blev tillsammans som 22-åringar och gjorde slut vid 27. Jag tänkte efter detta att nu ska jag vara supersingel. Jag har haft FOMO över att jag missat singellivet under mina 20-någonting. Men hur får jag utlopp för det i en pandemi? Jag vill bara festa och ligga runt för att inte känna att jag typ slösat bort min ungdom på trist samboliv. Nu har jag även lyckats bli kär i en magisk kille, men jag vågar inte bli ihop för att jag fortfarande har den där känslan av att jag aldrig lekt av mig. Men ska jag missa en så himla bra kille för något jag ändå inte kan göra? Känns också dumt. Rädd att ångra mig hur jag än gör.
Jobbig situation.
Jag var ju också i en 4-årig var det väl, samborelation som var sådär seriös i exakt, alltså det ålders svepet. Och jag hade ju precis de där känslorna minus liksom pandemin, men alltså att bara gud, nu måste jag gå ut och leva, nu måste jag leka av mig, jag måste göra allting som jag inte har kunnat göra under de här åren då jag har lekt vuxen.
Just det.
Och seriös. Men jag tycker det där är en fråga vi får in ändå ganska ofta, tycker jag. Alltså så här att det är någon som precis har kommit ur en relation och sen så har man träffat någon ny fast man hade tänkt att man skulle vara singel och man hade en annan föreställning. Men jag kan känna lite så här i efterhand nu när jag bara tänker så här, alltså det är så svårt ju att träffa någon som man blir kär i, som blir kär i tillbaka. Vadå? Det är ju liksom något helt fantastiskt.
Ja.
Man har inget att klaga på. Det är It's a blessing. Alltså, grattis till dig att du har träffat någon mitt under en pandemi dessutom.
Ja.
Som du har blivit kär i.
Mm,
man kan ju gå runt och tänka att jag borde göra något annat.
Nej, för också så här, nu låter ju det, men alltså, så jävla kul är det inte att festa och knulla runt heller.
Nej, men jag tänkte säga det. Alltså, är det inte, alltså, hur kul är det?
Nej, men exakt. Verkligen.
Det är ju mycket roligare att ligga med någon som man är förälskad i än att bara, jag vet inte, gå på krogen och haffa någon. Alltså,
exakt. Mm. Exakt.
Och jag tänker också att så här, ja, men kanske att bli ihop med den här personen nu och sen när du är 40 kan du väl köra.
Ja,
så 40 är den här 20. Jag vet i och för sig inte hur gammal den här personen var, men
27, liksom, just tror
det
jag. Som,
ja. Ja. Men att så här, det är väl inte för sent att göra det sen, eller så här, det är väl aldrig, bara för att man är, jag vet inte, man tänker ju ofta så att så här, åh, nu är mina 20s och då måste jag göra det här och det här och det här, här, men liksom, det är inte som att livet slutar när du blir 30. Alltså, du kommer fortfarande kunna göra exakt vad du vill.
Preach. Men det blir ju en annan dimension och man känner sig själv mycket bättre.
Mm.
Alltså, det är ju alltså, även fast det finns en, eller fanns tyckte jag när jag var yngre, typ en större kick i att typ träffa någon och liksom ha lite olika romanser, hej och hå, så känner jag ändå mig mycket mer trygg och säker på vad jag faktiskt vill ha, vad jag gillar och det nu. Mm. Och det är ju fördelen, det är ju mycket roligare på ett sätt att vara singel när man har lärt känna sig själv bättre. Mm.
Gud, ja, jag älskar att vara 30 plus. Känner det så starkt också.
Varje dag.
Ja,
nej, men det är underbart. Jag älskar också.
Eller hur?
Ja. Ja,
det är... Hur gammal är du? Det har vi inte frågat.
För 33.
Det är inte... 33, ja. Ja, men du ser.
Det är en underbar ålder. Mm. Och som du säger, Linnea, alltså, jag menar, testa och bli ihop med den här personen, det är ju liksom ingen så här, det kommer kanske inte vara för evigt. Jag menar, jag blev ihop med någon när jag var 27 och vi är inte ihop nu, och det känns som att det är 100 år sedan. Så att jag menar, mycket vatten kommer in under broarna, mycket kommer hända. Du har hela 30 års tiden på dig också.
Nej, men vi får inte glömma att vår sexuella peak kommer ju när vi är 40.
Just det.
Den kvinnliga,
det brukar jag också tänka på. Ja,
ja, alltså, nej, men förstår ni hur mycket gott vi har framför oss?
Verkligen.
Har ni förresten, nu kanske du tänkte avrunda. Men
ja, jag vill bara...
min
suck. Eller mitt inandning.
Nej, men har ni sett den här serien Älskar, älskar inte?
Åh, älskar den. Ja.
Nej, jag har inte sett den.
Jag har inte sett det senaste avsnittet.
Okej, okay, jag såg det igår. Men då ska jag inte spoila någonting. Men det är i alla fall en serie där man får följa lite olika par som vissa av dem har faktiskt träffats under pandemin, lärt känna varandra digitalt, men alltså själva utgångspunkten är att det är personer som är ihop då med någon från ett annat land som kommer till Sverige för att testa sambolivet här. Och jag tycker att det är så intressant att betrakta liksom alla de här relationerna och framförallt se hur folk skapar relationer och hur man har dem.
Mm.
Det är eller vad känner du kring serien som har...
Nej, men alltså det är så otroligt bra TV ju. Alltså,
Är det Discovery Plus?
Ja.
Ja, precis. Men det är också liksom det handlar ju om typ kulturkrockar mycket.
Ja.
Och jag tycker det, jag vet inte, det är liksom intressant att se, hon som åker ner till
Masai-kvinnan.
Jag tycker det, tänkte jag på, att det är så kul att hon så här, väldigt gärna vill ha liksom en jämlik och jämställd relation.
Mm.
Och man bara så här, okej, okay, men det, alltså, och då menar ju hon att så här, ah, men han ska minsann diska och han ska minsann liksom. Men man bara, men du, alltså den är ju inte jämlik för du har ju liksom... Alltså dels att du är vit och du har jättemycket mer pengar än honom. Och så här, alltså det är liksom...
Ja, och så sitter hon och snyftar över att hon ska betala hela bröllopet.
Ja.
Han bara, ja, men ska han göra det?
Ja, men och ett så här, du måste ju fatta att era kulturer är helt olika.
Ja. Alltså, ja, men det här känner jag igen, för att jag vet vad ni pratar om nu för serier. För att jag kommer ihåg, jag satt på ett flygplan för några år sedan. Och då var det liksom från USA, så det var så här, man hade ett egen TV och grejer och sånt. För att underhålla sig. Och då fanns det att man kunde välja från TLC, tror jag det var. Ett program som heter 50 First Dates. Så det är liksom en amerikansk förlaga till det här. Och jag kommer ihåg att jag såg, man kunde bara se typ 3 avsnitt och jag blev helt fångad direkt. Liksom. Jag bara, när ska det här komma till Sverige?
Men så var att... inte det alltså 90 Day Fiancé?
Ja, så hette det. Ja, gud, jag blandade ihop det med någon film. Jag sa helt fel nu. Ja, 90 Day Fiancé, så ja, hette det.
Precis.
Just det, gud. Så 50 man... First Dates i en film.
Det är ju någon film, ja.
Ja, det är en film. Ja, ja, mycket i huvudet, men absolut.
Nej, men det är väldigt intressant att se, alltså betrakta de här olika relationerna och hur de försöker mötas i en svensk kultur. Och jag tänker just på det här med, som du tog upp, Linnea, de här förväntningarna på att då, bara för att vi är så jämställda här borta, på vårt lilla sätt, att det automatiskt läggs över på de här andra personerna. Och jag tänker också på, en av de jobbigaste relationerna tycker jag är den här 24-åriga tjejen som har träffat en japan.
Åh, gud.
Alltså, fy... Fan. Nej, och han är ju mammas barn. Han är ju mammas barn.
Kolla på.
Alltså, nej, men alltså det är så... Det är, och så här, man bara, hur kan du bli förvånad? Ja. Alltså, vet du hur kulturen ser ut i Japan? Och så här, hur män versus kvinnor växer upp och vad man har för liksom, förhållande och förväntningar på liksom, vad ens mamma ska göra inte. Det är också, man bara, det är helt... Alltså, så här, välj inte en kille från Japan. Om du inte har förståelse för att... Alltså, det är bara, då får man ju ta det. Man får ju ta det man får. Det är, så här, det är paketet. Det är vad han kommer ifrån för kultur. Mm.
Ja, men precis. Men det är också bara så jävla dålig stämning mellan dem hela tiden. Det är som att de inte kan prata. Stelt. Alltså, nej.
Jag måste se det här.
Du måste se det här.
Nej, men också att jag undrar, så här, de har väl inte ens legat?
Nej, jag undrar också det. Jag undrar om de har sex.
För han ger hela tiden hintar om att så här, det är något man väntar med. Och, så här. Och det är också så fascinerande att man bara, okej, så du har blivit ihop med en person du aldrig har legat med. Hur går det till då?
Gift vid första ögonkastet.
Förvisso. Mm. Det skulle jag också
kunna
prata
det?
Om.
Har ni sett det?
Japp. Nej, men det här är min favorit typ av tv-program. Alltså, jag älskar.
Vad underbart. Tycker ni om årets matchningar?
Bra, måste jag säga.
Ja, men du har väl något.
Alltså,
ja.
Det är svårt att säga än.
Ja.
Mm. Där blev man ju också lite sådär när en av kvinnorna som jag inte minns namnet på lackade ju över att hennes man skämtade om att hon skulle städa.
Just det.
Ja, just det.
Och då kände jag också, varför tar du det här så gravallvarligt? Varför kan inte du bara se att han skämtade med dig när han föreslog det på ett väldigt... Ja, men det var ju inte som att, det var ju inte sättet han sa det på. Det var ju så tydligt att intentionen var ju ingenstans att peka ut hur att så här, de ska anpassa sig till olika könsroller.
Men är det hon som har feministsymbolen intatuerad eller? Som också bara så gjorde en jättestor sak om sån basic grej. Bara, jag är feminist och för jämställdhet och kan inte min man acceptera det så... Eller vad vet jag, men det också, kanske är jobbigt att vara typ straight på det.
Nej, det är det inte.
Men och att hon har sagt, alltså tydligen så har de ju frågat så här, hur viktigt är typ politik i era relationer och så här. Och då har ju hon då förmodligen sagt att det inte är så viktigt, för han verkar ju ha noll koll. Alltså han är ju bara en snubbe som bara, nej, jag har inte tänkt på det där så mycket. Det gjorde
lite
du,
typ. Snäll.
Så. Ja, och man bara, men då fattar inte du heller vad det handlar om, för att allting är ju politik liksom. Ja. Alltså det är ju, och om det inte är viktigt för dig, alltså... Och du säger att du vill ha en kille som är typ en skogshuggarkille. Alltså vad tror du att du kommer få för kille då?
Ja, men verkligen.
Men så här, okej, okay, ja, nu är det som att så här, det är ditt fel att du har med.
Nej, men verkligen väldigt.
Jo, men lite så. Alltså vadå? Men samtidigt så, jag har alltid känt så här, men det viktigaste är väl att personen har ett öppet sinne.
Ja,
vilket det verkar han verkar ha. Alltså han verkar ju asoft.
Ja,
verkligen.
Ja, för det är inte som att man så här, jag vet inte. Skulle man säga så här, nej, men jag vill ha en feministkille. Alltså det är inte som att så här, hur kul är det då? Alltså.
Det är ju, nej.
Nej men gud snälla.
Spring du vill för
väl...
liv.
Ja. Finns det folk som, ja.
Nej. Jag har tyvärr rört mig i mina yngre dagar väldigt mycket i autonoma vänsterkretsar. Mm, det var kanske så... det som gjorde mig lesbisk. Vad är jag? Och med de orden. Nej men för att avrunda så kan vi säga att det är ju inte jättepositiva besked vi har fått här från vår smittskyddsexpert. Jag kommer att tänka på nu, fan vi måste bjuda in dig igen Linnea.
Kul.
Kanske bara prata dating-tv. Eller hur?
Ja, men snälla, kan vi göra
det? Jag älskar det. Jag älskar det.
Skitkul.
Det är roligare än epidemiologi.
Nej men alltså, ja men du får kolla på den här serien Matilda.
Absolut.
Får du uppgift till nästa vecka.
Vi måste ha ett dating-tv-avsnitt.
Hundra.
And you're invited. Men tack så hemskt mycket Linnea för dina expertuttalanden i detta avsnitt. Väldigt tacksamt, det är väldigt skönt ändå att även om det inte, det är deppigt, vi måste hålla i och vi måste hålla ut, vi måste fortsätta vara duktiga. Men om vi gör det så kommer det en tid.
Ja, alltså nu är det så nära, hörni. Ja. Nu är det så
kom igen nu.
Nära. Det här klarar vi. Det här klarar vi.
Det är bara, vi klarar det.
Det var jättehärligt att ha med en linje.
Tack så hemskt mycket. Här.
Välkommen åter.
Ta hand om er där ute.
Vaccinera.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.